tro och liv är temat och rubriken för den här söndagens texter. Och dagens predikotext är hämtad ifrån Matteus 23, vers 1-12. Och vill ni hänga med i texten så finns den ju där på sidan 308 eller 1308 eller något sånt. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sa: de skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara den andres tjänare. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Gud, vi tackar dig för ditt ord den här söndagen. Och vi förstår att det här berör någonting djupt och viktigt. Hur våran livsstil formas. Hur vi kan leva ett liv där det ord och liv hänger ihop. Kom och led oss och hjälp oss att se din väg. Amen. Ja, tro och liv är som sagt rubriken, och det är ju ett viktigt tema, för det handlar ju om sånt som vi håller på med varenda dag. Nämligen, hur hänger vår tro och vår övertygelse ihop med våra handlingar och med vårt liv? Lever vi på ett äkta och trovärdigt sätt, eller har vi fasader, lite skenhelighet? Och det här är ju känsligt, och det ska vara känsligt, för det är viktigt. Och media är ju alltid på tå för att avslöja sån här hyckleri och sånt. Så fort det finns en kändis eller en makthavare som missbrukar sin maktposition eller säger en sak och gör något annat, så blir det stora rubriker. Det finns liksom i oss att det här ska stämma för att det ska vara ett gott och ett riktigt liv. Och en av de grövsta sakerna som jag har hört om på länge var i tisdags, läste jag på SVT Nyheter om en man i Södertälje som hade startat en förening som skulle hjälpa unga människor att lämna knarket och kriminalitetens väg. Och han startade en förening som han var ordförande för, och det här var väldigt bra arbete. Kommunen var med och pumpade in pengar i det här. Och nu har det blivit avslöjat att samtidigt så bedriver han en avancerad knarkförsäljning på nätterna och har en organisation som drar åt ett helt annat håll. Förtroendet rasar förstås totalt, och vi bara är som frågetecken. Vad händer i en sån människas liv? Kanske drevs han av det som Jesus säger: för att människorna ska lägga märke till er. Det kritiserar han fariseerna för. Kanske för att han också ville ha hedersplatser och finnas med bland de rätta människorna. Det är det han kritiserar fariseerna för. Tack och lov så är det väl så att vi i våra liv inte lever så uppenbara dubbelliv eller falska liv. Det tror jag väl inte att vi behöver vara oroliga för. Men vi kan ju känna igen någonting av det där. Hur är det med mina motiv för att göra det som är gott och rätt? Kanske har du och jag också en tendens ibland att vilja framställa oss själva i lite bättre dagar än vad det kanske finns täckning för. Åtminstone har det hänt i mitt liv några gånger. Och kan det vara så att vi ibland drivs en del av att vi vill göra saker och ting för att människor ska lägga märke till oss och vi blir lite beundrade? Det måste inte vara superfel, men om det drar iväg för mycket åt det hållet så är det något som inte stämmer. Och för min del, och jag tänker för alla oss som är präster och pastorer, så är ju det här en jätteläskig text. För det står om att fariseerna har satt sig på Moses stol. Och det kanske inte vi har gjort, vi som är teologer och pastorer, men vi har satt oss på kyrkans stol. Vi har satt oss på Jesus stol och vi gör anspråk på, och det är också våran kallelse, att säga vad Gud vill och att vägleda människor. Och säga att det här är rätt väg, det här är Guds ord. I synagogan så var det ju så att när textläsningen pågick, då stod man upp. Och sen när man skulle ge sin predikan, då satte man sig ner på en stol som stod längst fram i synagogan. Och när jag tänkte på mitt liv så kanske jag ibland har uppfattat som en liten farisé. Minst när jag var yngre, jag hoppas det har gått över lite. Fariseerna var nitiska. De var ju en väckelserörelse. De ville ju att folk skulle tjäna Gud. De ville ju att folk skulle hålla Guds ord helt och hållet. Och det var något gott och bra i det. Och så är det ju för mig också. Jag vill också att alla ska läsa Bibeln. Att vi ska göra det som är rätt. Att vi ska be. Att vi ska dela med oss av tro. Men tänk om jag eller fariseerna hade tappat bort någonting av själva udden, kärleken. I det hela. Det var ju det som var fariseernas fel. I Nya testamentet så uppfattar vi ju oftast Jesus som ganska mild och tolerant och förlåtande. Han försöker alltid se det bästa i andra människors liv. Men inte när han kommer till fariseerna. Då är det hårda ord. Då är det argumentation. Han till och med anklagar ju fariseerna för att ha djävulen till far i Johannes 8. Och lite längre ner i Matteus 23 så vrålar Jesus ut: ve er, ni skriftlärda och fariseer. 7 gånger vrålar han ut det och visar på olika sätt hyckleriet och falskheten i deras liv. Varför är Jesus så arg på fariseerna? Vad är det de gör för fel? Ja, jag tror att vi ska ha klart för oss, det handlar inte om att de var villolärare. Jesus säger inte att de är villolärare, att det är fel det de säger och gör. Nej, de försöker föra in människor i lagen och på Guds väg. Men de hade tappat bort djupet och själva essensen i det som var lagens mening. Och det här att han inte betraktar dem som villolärare, det ser vi ju i vers 3 som kan verka lite motsägelsefull. Så här står det där: gör därför allt vad de lär er, alltså fariseerna, och håll fast vid det. Gör allt som de säger, håll fast vid det. Men sen kommer det: men handla inte som de gör. För de säger ett och gör ett annat. Så hur hänger det här ihop? Ja, det allvarliga var ju att fariseernas sätt att undervisa och leva var ju då inte att det var fel eller att de var villolärare. Men de hade tappat bort den innersta kärnan, den innersta intentionen i det som var lagens mening. Guds kärlek och nåd. Och istället för befrielse så lägger de bördor på människor. För det är ju så att i kapitlet innan så klargör Jesus vad som är tolkningsnyckeln när lagen ska tillämpas. Och vad som är tolkningsnyckeln för oss alla när vi ska forma en kristen livsstil eller en Guds livsstil. Vi har det i Matteus 22, 36-40. Då är det också en av fariseerna som ställer Jesus på prov. Och så frågar han: mästare, vilket är det största budet? Och han svarade honom: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På båda dessa bud vilar hela lagen och profeterna. Så det som väcker Jesu vrede är att fariseerna har tappat bort kärleken till Gud som den djupaste drivkraften för att vägleda människor och för den livsstil som de formade. Och vad händer om man tappar bort Gud i sitt liv? Jo, risken är stor att fokuset förflyttas från Guds kärlek till egoistiska eller falska motiv. Det är därifrån hyckleriet kommer, säger Jesus. Den allvarliga kritiken mot fariseerna är ju att de har blivit hycklare. Och jag kollade i synonymer till hycklare. Vad betyder det? Jo, det är till exempel skenhelighet, skrymteri, falskhet eller dubbelmoral. Och motsatsen är uppriktighet eller autenticitet, alltså äkthet. Så vad är det för exempel Jesus ger här på hyckleri? Jo, till exempel att man säger ett, men egentligen menar något annat. Det inre och det yttre talar inte samma språk. Eller att man lägger bördor på människor genom sin undervisning och genom sina goda råd och glömmer bort att kärleken och nåden skulle vara en drivkraft för vägledning och rådgivning. Och han kritiserar dem för att allt de företar sig är för att människor ska lägga märke till dem. De har tappat bort djupet och vikten av att ja, men mitt liv är ju djupast sett inför Gud. Det är inför Gud jag är ansvarig. Nej, det ska se bra ut inför människor. Och då blir det yttre viktigt, säger Jesus. Ja, det gäller ju att ha rätt kläder. Det gäller ju att ha rätt statusprylar. Det gäller ju att ha breda, stora manteltofsar eller breda böneremsor. I vår tid så kanske det handlar om att ha rätt klädmärken eller köra rätt bil eller kanske bo i rätt bostadsområde. Eller små, små sofistikerade statusmarkörer som bara innekretsen känner till. Och om inte Guds kärlek är den djupaste drivkraften så blir det kanske viktigare också att få bygga på sitt varumärke så att säga. Så att man finns bland de här rätta människorna. Man har de rätta kontakterna. Och man kanske ser ner på andra människor. Titlar och positioner blir viktigt, säger Jesus. Och så varnar han att vi inte ska bry oss om sånt. Så efter den här uppräkningen så kan vi ju var och en fundera på om det finns hyckleri i våra liv. Och jag tycker att vi ska vara nådefulla mot oss själva och inte döma oss själva för hårt. Men våga tänka efter. Finns det områden där det är lite skevt? Och då tänker jag mig att vi har en överlåtelsestund. Vi har varandra, vi har Guds ord. Idag kan vara en möjlighet att styra upp en liten felriktning. Att ta emot förlåtelse och gå rätt. Eller vilka statusmarkörer är viktiga för dig? Vad betyder det att få gillande och bekräftelse i förhållande till livet inför Gud? Så var ska vi landa med den här predikan? Ja, jag tänker att det handlar om hur vi ska forma en livsstil som drivs av Guds kärlek. För det är själva kärnan. Och Jesus hjälper oss på slutet. Han säger ju vad vi inte ska göra. Vi ska inte låta oss kallas rabbi eller mästare. Det vill säga vi ska inte tjusas av hierarkierna och titlarna och få berömmelse. Och det är ju lättare sagt än gjort. Därför det här med hierarkier, det funkar väl ofta så att det räcker med att gå in i ett rum och så tittar man på folk och så har man rangordnat folk efter klädsel och efter hudfärg och efter hur de pratar. Gud vill hjälpa oss så att vi inte fastnar i det. Jesus säger ju, nej, ni ska inte ha ha hierarkier, utan ni ska betrakta alla som bröder och systrar och se på Kristus som er läromästare. Och Jesus vill ju inspirera oss att vända upp och ner på hierarkien. Så hur ska vi kunna leva upp till de här väldigt tunga grejerna? Ja, det är ju en utopi och vi kan det inte. Men som sagt, Jesus har gett oss nyckeln i kapitlet före. Vad säger han? Jo, livet handlar om att ha ett fokus mot Gud. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Så att forma en livsstil och en tro som hänger ihop, det handlar inte i första hand om att dressa. Visst kräver det målmedvetenhet och beslut, det gör det. Men det är skillnad på att försöka dressera sig själv och att upptäcka att jag är älskad. Det finns en inre kraft, det finns en ström av liv som ger mig kraft att göra det som är gott och rätt. Och jag säger det jätteofta från predikstolen och i andra sammanhang där jag pratar med människor. Kristen tro börjar inte med vad vi ska göra, utan vad Gud gör för oss. Kristen tro börjar inte med vad jag ska göra, utan vad jag får ta emot. Är inte det underbart? Ja, jag tycker det. Vi behöver hela tiden påminnas om det. Vi får ta emot tro. Vi får ta emot kärlek. Vi får ta emot förlåtelse. Vi får andas in av Guds ande. Då finns grunden för att börja forma en livsstil där tro och liv hänger ihop. Så någonstans så landar vi ju det här. Gud vill göra oss till en människa som gör gott och rätt även när ingen ser det. Även när jag inte får någon cred för det. Även när jag inte får något beröm för det. Därför att jag lever inför Guds ansikte. Därför att jag har fått motivation till att göra det som är gott och rätt. Det finns en enorm glädje och kraft i det. Men betyder inte det att vi ska tillrättavisa varann? Jo, i kristen församling så ska vi ju vara en sån gemenskap där vi lyfter av bördor. Men vi ska ju också hjälpa varandra att formas. Och då tänker jag att det ska vi göra med jättestor försiktighet. Vi ska inte skynda oss att tillrättavisa människor. Vi ska be och vi ska först vända fokus mot oss själva. Hur ser det här ut i mitt liv? Och sen om det finns öppningar så kan vi försiktigt och med omsorg dela sådana tankar med varann. Och Paulus skriver ju så fint till sin medarbetare Timoteus när han skulle tillrättavisa människor. Han skriver så här, 1 Timoteus 1:5. Målet med dina förmaningar ska vara, vadå? En kärlek som kommer ur rent hjärta, gott uppsåt och en uppriktig tro. En kärlek som kommer ur ett rent hjärta, ett gott uppsåt och en uppriktig tro. Och jag vill avsluta med min predikan med Matteus 11 som vi kan ta med oss in i överlåtelsestunden också, som handlar just om bördorna. Jesus säger, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda lätt. I Jesu namn. Amen.